Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. 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 Värvet.
Välkomna till Värvet avsnitt 89. Jag heter Kristoffer Triumf och jag är superstolt över att få dela med mig av den här Lars Winnerbäck-intervjun med er. Det är väl den enda intervjun som han gör överhuvudtaget i år, eller kanske nästa år också för den delen. Men innan jag går in mer på den så ska jag berätta att jag befinner mig i Luma podcaststudio i Hammarby Sjöstad. Och studion, liksom Värvet då, just nu är sponsrad av fastighetsbolaget Fabege. Och de hyr ut kontor här i Sjöstaden, som The Locals kallar den här stadsdelen. Har du en podcast eller vill starta en så kan du alltså boka det här rummet och spela in gratis helt enkelt. Och det gör man på lumapark.se/podcast. Där finns det också lite bilder och information och sådär. Så tack så hemskt mycket Fabege. Och jag kan säga att de mickar som står här, de heter SCX1. Och det var sådana mikrofoner som jag hade en gång i tiden. De här är vända åt rätt håll. Så det borgar för gott ljud helt enkelt. Tack Fabege. Ja, den intervju som ni ska få höra nu, den gjordes dock inte här. Och den gjorde jag inte heller hemma hos mig, utan hemma hos Lasse Winnerbäck av logistiska skäl. Och min son var lite krank etc. Det kändes bra att få vara hemma hos honom, för han hade det väldigt fint. Och han bjöd på kaffe och hembakad muffin. Och jag tror att hans son hade gjort den för hand faktiskt, den här muffinen. Det var god. Behöver Lars Winnerbäck någon vidare presentation? Ja, kanske.
ser kanten. Ser jag röken från tekniska verk när jag snart hemma igen.
Lasse Winnerbäck är en av landets största singer och songwriters. Han är född 1975, fyller år i oktober. Och vilken dag som helst släpps hans 10:e album hos Janne. Och därför så tänker jag att vi kör den här intervjun bara. Inspelad den 10 september i Stockholm. Varsågoda. Jag hade önskat att du var tatuerad på händerna, men det är du inte ännu.
Skulle du önska det?
Ja, men jag håller på att samla på mig män som är så framgångsrika så att de har tatuerat händerna. Jag har 4 än så länge. Mm.
För att man inte behöver söka ett jobb, menar du?
Jag tror att det har med det att göra.
Ja, det finns nog ganska inte så framgångsrika också.
ja, jag tror det. Det finns 2 skolor där när det gäller handtatueringar.
Ja, nej, det har jag inte. Ganska nära.
Ja, jag ser det. En krona.
Ja.
Är den ny?
Nej, ingenting är nytt. Det var väldigt länge sedan jag tatuerade mig. Jag tycker nog att jag hade inte börjat nu. Jag ångrar alltihop.
Gör det?
Ja.
Det där har jag funderat mycket över.
Fast det är inte så att jag mår dåligt av det. Jag tänker inte så mycket på det. Jag ser dem nästan inte själv. Men att det skulle gå att göra en ny, det tror jag inte. Eller jag vet inte. Häromdagen tänkte jag faktiskt tanken att eftersom jag har några så kan jag lika gärna ha några till. För att det kan vara roligt för stunden att göra i alla fall.
Jag skulle vilja göra en av den enkla anledningen att jag inte har någon och jag skulle vilja veta hur det känns.
Mm.
Det känns som att det bara finns ett sätt att ta reda på det tyvärr.
Ja, det gör det nog.
Jag kommer ihåg att jag, när jag serverade dig en gång på Metro när det fortfarande fanns.
Mm.
Eller serverade, jag jobbade inte som servitör men jag kanske bytte något askfat eller tände ett ljus eller plocka disk. Då minns jag att jag noterade din ankartatuering. Det här var kanske 2004.
Ja, jag tror jag gjorde den 2001.
Då tyckte jag, det där känns helt rätt.
Ja, varje gång jag ser den så tänker jag, jag har en kompis som pratade hela tiden om att han skulle göra ett ankare på underarmen. Jag tyckte att det var en så bra idé, men han gjorde liksom aldrig det. Så till slut så gjorde jag det och då vart han lite arg. Och nu går jag med det och lever med det.
Och hur känner han inför det idag då?
Jag vet inte. Han har inte skaffat någon i alla fall. Varken ankare eller något annat.
Nej, jag förstår. Det kanske är vi som är teoretiska. Jag tror att det finns ett gäng av oss.
Ja, jag är inte någon typisk doer. Men det blev ett ankare i alla fall.
Ja, jag fattar. Ja. Du, mår du bra?
Ja, det tycker jag. Utsövd.
Ja.
Jag är ganska ledig.
Men du ska ju släppa skiva vilken dag som helst.
Ja, fast det är inte så att jag håller på och gör den nu.
Nej,
den ska bara släppas.
Okej.
Okay. I och för sig ska jag väl ut och signera lite då, men annars är det väl ingenting.
Nej, det är inte så mycket press.
Nej. Nej. Det var länge sedan. Eller det, nej, det gör jag aldrig.
Nej, det är det här.
Det är det här.
Det känns ju fantastiskt.
Ja.
Alltså, förstår du vad du har gett in på? Nej, men jag menar inte så. Men
jag pratar med dig.
Ja, exakt.
Nej, det vet jag inte riktigt.
Nej, det kom ut fel. Men så här, hur kom det sig att du bara blev jag?
Jag har lyssnat, och jag vet många som lyssnar på din podcast, heter det. Och jag har aldrig lyssnat på en podcast, men din har jag lyssnat på med Martin Kellerman. Det är faktiskt den enda. Jag tyckte det var jättebra.
Okej. Okay.
Och så tror jag att jag... Ja, jag vet inte. Nej, det är så himla genomtänkt är det nog inte. Jag vet inte alls vad jag har gett mig in på. Ja, och sen inför idag så har jag lyssnat på Christian Lok också när han intervjuade dig. För att veta vem du är lite.
Skötte jag mig okej, eller?
Ja, oj, absolut. Ja, verkligen. Ja, det var väldigt bra. Jag tyckte det var spännande med att du har blivit nykter och allt det där.
Mm.
Länge nu också.
Ja, 10 år i... Nästa år.
Mm.
Har du ett sånt förhållande till alkohol?
Nej. Det har jag nog inte. Men jag vilar upp med mellan varven. Men det blir mycket absolut på turnéer och sådär. Och sunt och sunt. Jag vet inte riktigt. Det är inte jätteilla. Men det är klart att det blir mörkt ibland. När det blir för mycket. För långa perioder.
Kan du dricka måttligt?
Ja, det kan jag. Inte alltid, men... Eller ja, om jag... Jo, jag vet inte riktigt. Jag har ingen körkort och jag har oftast inget att göra dagen efter och lite sådär. Så att det är ju lätt att, ja, att man kanske är omotiverad och tar det superlugnt.
Men alltså, du är en sån som kan gå ut och på riktigt ta 2 eller möjligen 3 öl och sen gå hem och vika tvätt.
Ja, jag ska inte säga att det är särskilt vanligt i och för sig. Jag kör nog hellre antingen eller i så fall. Men,
men teoretiskt?
Teoretiskt så finns det en möjlighet, ja. Absolut.
Ja, men då tror jag kanske att det tror jag väl är ett ganska gott tecken.
Mm.
Och också om du kan välja, alltså om du kan avstå.
Mm.
Men det finns situationer, antar jag, som du associerar med alkohol som...
Ja, absolut, det gör det. Och det har varit perioder som har varit jobbigare än andra också. Alltså, där jag, och sen har jag fått ta det mycket, mycket lugnare ett tag och sådär. Ja, och så har det hållit på lite.
Jag såg dig ju på Tele 2 Arena.
Mm.
Är du nykter när du går upp på scen?
Nej, inte spiknykter, men absolut, då har jag inte druckit mycket. Då är det mer för att liksom... Ja, någon kanske lite för nervositeten. Kanske mer för liksom, vad ska man säga, som en morot till efteråt på något sätt.
Ah, okay.
Att få lite smak för på något sätt.
Men du dricker inte öl på scen?
Nej, av flera anledningar. Dels kan man, det är svårt att dricka kolsyra på scen.
Man blir rapig.
Ja, men precis.
Ja. Rimligt.
Ja. Mm. Och ja, jag har väl hållit på så lite och druckit lite glas vin på scen och sådär. Det ska se lite trevligt ut. Men ja. Nej, inte nu längre.
Det hade man inte sett på Tele 2 Arena, kan jag säga.
Det hade man inte gjort i och för sig. Nej.
Det var en väldigt liten prick, ja. Väldigt långt borta för mig.
Jag kände mig som en väldigt liten prick faktiskt.
Mm. Men var du nöjd med gigget i övrigt?
Ja, alltså, jag tror inte att vi kunde ha gjort det på så många andra sätt egentligen. Eller, så här, eller ja, det kanske man kan. Men jag menar, ja, vi gjorde vad vi skulle göra, det tycker jag. Men, och det var inga fadäser sådär, men... Jag kan kanske inte tycka att det var så där superlyckat egentligen. Eller jag vet inte. Repa mycket innan och för mycket ångest innan. Och just då, när jag har känt så där lite att det är nästan svårt att gå ut överhuvudtaget. För att jag tycker att det är jobbigt att bli tittad på. Och just då var det verkligen en sån period. Lite, jag var lite klen helt enkelt. Lite ynklig och sådär. Och då har det i huvudet att jag ska stå för 40 000 och spela om några dagar. Det var jobbigt. Och sen när jag väl gör det så känner jag också att jag vet inte om det är det där jag har liksom drömt om riktigt. Inte alls faktiskt, utan det känns bara väldigt långt ifrån och väldigt, ja, jättestort. Det är bara stort. Det är liksom inte bra, det är bara stort. Och det kände jag där. Och att jag tycker också att Robin och Kent kan det där lite bättre. De kan liksom, de tänker mer arena, tror jag. Jag vet inte hur det är med Robin och vad hon har spelat på, men jag gissar det är rätt stora ställen runt i världen. Och Kent har ju liksom satsat från tårna alltid på något sätt. Jag tycker inte att jag axlar det där alls. Utan jag tycker att det bara känns... Ja, men även bakom scen och allt det där. Alltså det är helt nybyggt och det är som bunkrar som jag har som loger utan fönster och som är helt kala. Och det är kallt överallt och det är liksom... Det finns ingen rockklubbskänsla någonstans och man svettas inte på scen. Och nu för tiden är det så här scenlampor och sådär. Det var ju supervarmt förut, det är det ju inte längre. Nu är det så här LED-ljus bara.
Ja, det
liksom inte alls någon värme. Så att man står ju liksom kall om fingrarna och även när man går av scen så är man ju liksom fortfarande kall. Och det är psykologiskt helt fel, tycker jag.
Mm.
Och så är det kanske 7-8 meter till kravallstaketet. Och sen är det en halv kilometer till de längst bak. Alltså det var ju... Nej, så himla kul är det faktiskt inte.
Du ser ju ingenting, va? Alltså när du tittar ut. Ser du publiken överhuvudtaget?
Ja, det är inte så att jag kan liksom hitta någon jag känner. Alltså just på den spelningen.
Men kan du möta en blick ens en gång?
Ja, det kan jag väl göra längst fram där.
Är det viktigt?
Ja, absolut. Ja, första raden är superviktig. Nu var den rätt svår för att det var ju en del hardcore Kent-fans som stod där och absolut inte ska applådera när jag spelar och ska liksom inte röra en min. Det hjälper ju inte till, men det får man väl hacka i sig också. Men det fanns ju väldigt glada där framme också som är väldigt entusiastiska och just möter blick hela tiden.
Mm.
Jo, det hjälper ju jättemycket.
Ja, det gör det. Ja, det kan jag i och för sig förstå. Jag fick ett tips av Babben Larsson att om man har problem med i och för sig, det handlar om stand-up. Men om man har problem med sin timing, så ska man alltid söka. Då ska man hitta en eller möjligen två eller tre liksom, som man pratar med i publiken. För då får man den, då kommer takten tillbaka istället för att man följer sin inre klocka som nästan alltid går fel. Nu blev jag...
Ja, just det.
Det var lite mer poetiskt än Babben uttryckte jag, om jag får säga det själv.
Ja, det var fint.
Tack.
Ja, faktiskt. Jag tänker nog också, alltså jag väljer nog ut i den mån det går. Alltså om jag hittar några som jag tycker känns här... Jag kanske har några favoriter. Så.
Ja.
Ganska snabbt.
Alltid samma? Nej, men, okay, det är inte
nej,
så
alltid samma. Det är ofta en annan publik varje kväll. Men några är ju för sig samma, men... Och de som återkommer, jo det är ju lätt, alltså lite stammisar så där, det är ju lätt att ha lite extra kontakt med. Men ja, absolut, en inre klocka som inte, det håller jag med om. Man har ju alltid ett högre tempo i kroppen, till exempel. Och det kände jag också på Tele2, att vi, så här, vi spelar allting lite för snabbt. Det är lätt hänt. Det gör man nästan alltid live. Men det gör ju inte Kent.
Kanske de inte gör. Men de kanske har...
Trummaskin.
Ja, de har det. Mm.
Eller helt enkelt backtracks och sånt. Men,
jag pratade också med Sammy. Det var så jävla intressant att få höra hur det funkar med medhörningen.
Mm.
Det hade inte jag fattat. Att det är hål i de här örgrunkorna som man har.
Mm.
Har du också sådana där?
Nej, jag har inte hål i dem. Ja, det är ner. Alltså sådana här gjutna som man sätter i öronen. Och... Nej, jag har inte hål i dem, vad jag vet.
Nej.
Jag har inte så bra koll på tekniken. Men däremot har vi mikrofoner ut mot publiken. För annars hör vi inte dem.
Nej, okej. Okay. Det är kanske viktigt, ja.
Mm. Ja, och lite olika viktigt för olika personer. För mig känns det jätteviktigt att höra lite gensvar. Och vissa låtar kanske man tar ner det lite grann på lite lugnare låtar så att vi hör varandra ordentligt ställt. Så.
Det som inte jag hade fattat var att man får en egen mix i den där pluggen i örat.
Mm. Ja, man och man. Alltså, det är ju, ja, vi gör ju så. Och Kent gör ju så. Absolut. Att man har en monitortekniker som står och gör vårat ljud i våra öron. Och som är personligt. Att jag vill höra lite mer trummor så behöver inte alla höra mer trummor. Alltså då.
Är det du vill, brukar vilja höra mer trummor?
Ja, det är den oftast. Alltså, jag har ju en monitortekniker som jag har jobbat med jättelänge. Så att det är inte, jag behöver inte skrika om att jag vill höra mig själv mer. För det är redan uppe ganska högt.
Jag varnade dig för att jag ville prata lite om mikrofoner. Och jag tänkte på det när jag såg det på Tele2 Arena. Jag tror till och med att jag kanske smög fram för att försöka fatta vad det var för mick. Men jag tänker på det faktum att du måste ha ganska låg utvolym eftersom du sjunger så lågt. Alltså du är förvisso dynamisk, men det finns en ganska låg, alltså tonmässigt.
Ja, ibland. Mm.
Har du speciella mickar av den anledningen, eller?
Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte vad jag sjunger i. Jag vet att vi sjöng en sån här SM7 nu på skivan. Och jag har nog kört vanliga sån här SM58 och SM57 också. På scen vet jag inte. Och nu, de är lite high-tech, de här scenkillarna. De testar lite nya grejer och sådär. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag känner mig lite överkörd där ibland.
Du bara åker med?
Ja, på ett skönt sätt. Precis. Ja. Det är så med gitarrförstärkare och sånt där också. Ibland testar de olika rack och sånt där istället för själva riktiga stärkare och sånt. Och det är liksom lite emot mina principer. Men om det låter bra så är det kanske bra.
Vad har du för principer?
Ja, precis. Jag har väl inga eftersom jag bryter dem hela tiden. Nej, men någonstans så tycker jag, eller så här, så tror jag att jag har en jättefin förstärkare och en jättefin gitarr. Och så tycker de ändå inte att det räcker, utan det måste låta ännu bättre.
Okay.
Och jag vet inte hur bra det kan låta när jag spelar gitarr ändå. Alltså det är inte sådär. Men jag är väldigt glad över deras ambitioner.
Hur många människor som minst åker du runt med?
Vi gjorde ju en turné förra, alltså hösten 2011 va, tror jag. Då gjorde vi konserthus. Och då var vi bara fyra på scen. Och det var ju akustiskt och liksom nertaget sådär. Så, och då var det inte så stort crew heller. Då hade vi en monitortekniker, en utljudstekniker, en ljus. En turnéledare, en chaufför till. En som säljer skivor och sånt. Ja, det blir några stycken ändå. Men som värst var vi 120 som turnerade en gång när vi var. Men då var det ju med, liksom, med barer och en massa förband eller förband. Men alltså, vi var ju som en festival i stort sett. Det var ju bara att jag avslutade.
Var det då när Miss Li var med och
ja, precis.
Nour El Refai och Sisyfos?
Ja.
Då var jag faktiskt och såg er på Zinken.
Ja, just det. Och sen gjorde vi något liknande 2 år senare. Det var nog ännu fler då som var med. Men
jag pratade med Nour, råkade äta lunch med henne. Och då frågade jag hur det kom sig att hon fick vara med på din turné. Och det visste hon inte själv. Var det du som bestämde det?
Jag tror inte att det var min idé från början. Jag tror i och för sig att vi pratade om att kontakta Riksteatern. Och det var väl där de gjorde den pjäsen då. Och att det var så det gick till. Att vi liksom kollade lite vad det fanns för andra grejer än bara musik.
Mm.
Det är vad jag tror.
Jag måste bara, innan vi lämnar Tele 2 Arena, men varför gjorde du det då? Låt mig gissa. Pengar.
Ja, nej, inte för mig. Alltså, vi har en liten intressekonflikt där. Jag och mitt management och bokningsbolag. Att jag kan inte riktigt göra det för pengar. Men jag kan vara lätt övertalad i det ändå. Och jag tror, ja, dels för att det var en roligt upplägg med Kent och Robin. Som jag kände att det fanns en motivation i alla fall. Och så var det väl, ja, det kunde liksom min manager prata då om. Ja, men då kan vi ju göra jättefina grejer till höstturnén och sådär.
Ja, du spelade ihop lite ett startkapital till.
Ja, men precis. Ja. Till produktion och sånt. Så vi ska väl bränna de pengarna, jag tänkte.
Okej, okay. Det låter ju härligt.
Mm.
Jag intervjuade en tredjedel av Swedish House Mafia i helgen. Och då förstod jag att de går liksom back på sina spelningar ofta. För att de lägger ner så mycket krut på
fyrverkerier.
Ja, exakt.
Mm. Ja, pyro är ju dyrt.
Men du jobbar inte så mycket med det, eller?
Nej, ja, lite har vi gjort. Vi har avslutat ibland med fyrverkeri. Men ja, vi går väl back ibland på spelningar också. Ganska ofta när vi spelar i Norge och så. Då liksom lägger vi med det. Och då kommer vi med alldeles för stor produktion egentligen för den publik som finns där. Men det är produktion vi ändå har i Sverige. Så då, vi brukar gå runt på själva turnéerna men inte på varje spelning. Det är väl också ett sätt att liksom, man kanske inte vill skala ner. Det kan väl vara värt att gå back några gånger om man känner att det är, ja, om man känner att det är värt det.
Hur går det för dig i Norge?
Det går jättebra nu, tror jag.
Jag har fått fan med det också.
Mm.
Jag vet inte vad jag grundar det på.
Nej, det är ju ett glest land. Jag vet inte riktigt vart det går bra. Det går jättebra i Oslo, men det är ju mycket svenskar där också. Jo, det går bra i Trondheim och Bergen och sådär också när vi spelar där, tycker jag. Sen vet jag inte om det säljs några skivor eller spelas några låtar sådär. Det har inte jag så bra koll på.
Gillar du Norge?
Ja, verkligen.
Vad är det som tilltalar?
Ja, egentligen så tror jag bara att jag har varit där ganska mycket och då har man träffat mycket vänner och så är det väldigt, väldigt vackert.
De är ju ganska snygga också ofta.
Ja.
Ser friska ut.
Ja, det gör de. Verkligen. Ja, det är ju fina tandrader ofta.
Mm.
Ja, men jag nästan startade i Norge från början. Alltså, min allra, allra första turné var, då var jag förband till Stefan Sundström när han gjorde Norge en sväng. Innan dess hade jag liksom bara gjort ströspelningar. Jag hade aldrig gjort 2 gig på raken.
Mm.
Så det var första gången med honom. Och då var vi i Norge. Och man, då åkte vi ju minibuss. Eller van. Det är enormt långa resor. Och väldigt krångligt. Men väldigt, väldigt vackert. Nu flyger vi mest. Om vi ska upp till Tromsö och sådär. Det går inte att bila upp dit.
Jag vet inte vad som är hönan och vad som är ägget, men Stefan Sundström...
Det vet inte jag heller.
Nej. Men Stefan Sundström har bott i Norge nu, eller?
Ja, jag vet inte hur mycket.
Ulf Lundell har hotat med att flytta till Norge.
Ja.
Det är någonting med singer-songwriters och Norge.
Och Norge, ja. Ja, det har ju ofta tagits emot väldigt bra där, tror jag. Om man jämför med hur vi tar emot norska singer-songwriters så på norska.
Jag känner inte till en enda.
Nej, precis.
Gör du?
Ja, Björn Eidsvåg. Jo, men det finns några stycken, absolut. Men det är ju sånt som jag har fått höra där. Okay. Det är inget som jag har hört på radio här.
Hette han Eidsvåg?
Heter han inte det? Ja, jag tror det. Kanske inte med A, utan med E.
Ja, jag förstår. Förlåt.
Dessutom ja. Kanske han inte heter så. Nu blir jag osäker. Man blir osäker med en mikrofon framför sig.
Ja.
Det blir man kanske ändå. Nej, men precis. Det har ju, alltså, ända sedan liksom, Tob och Cornelis och allting, så har ju det tagits emot väldigt bra.
Ja, då är det inte så konstigt.
Och då kanske man inte alltid känner sig lika välkommen i Sverige. Då kanske man hotar med att flytta till Norge.
Ja, det är sant.
Då man känner sig välkommen.
Jag undrar om jag ska kunna få ta en snus om det.
Ja, absolut.
Tack så mycket. Jag snusar ju de här också.
Så ja, jag med.
Gör det?
Men inte snusar, men ja, jag har dem.
Ja, jag använder dem som snus.
Jaha.
De är väldigt laxerande.
I praktiken gör jag faktiskt det också. Eftersom jag har dem alltid när jag sjunger. Och då kan jag liksom, ja, då har jag ju mer så här vid sidan om eller uppe. Ja.
Varför det?
Det har alltid varit så.
Ja, du har alltid haft Fishman's Friend i munnen.
Ja, ja, jag tycker att det är... Ja, jag har alltid. Jag tror att det har med nervositet att göra när jag liksom börjar och sådär. Att det är så lätt att få kvällningar när man blir så här supernervös och ska sjunga. Och så känns det i alla fall så som att det blir liksom en friare väg av starka halstabletter. Så det har jag alltid.
Står det på din rider?
Mm. Fast jag har med mig ändå. Vi har liksom en hel kartong. Hur mycket som helst.
Mm. Men det är inte spons?
Det är inte spons. Nej, jag har ingen spons.
Nej, det där har jag varit nyfiken på, för att det är en grej som återkommer ofta när man beskriver dig eller så, att du inte gör den typen av grejer. Tele2 Arena, lite gränsfall.
Ja, så nära ett företagsgig jag har kommit, känns det som.
Har du känt någon gång att du har sålt dig?
Ja, i lördags.
Ja.
Förra.
Ja.
Nej, Tele2. Det var väl lite så.
Ja.
Jag var inte helt nöjd med den, men man tackade ja för väldigt länge sedan och det kändes som en rolig grej på många sätt. Men jag har nog också haft en liten sådär, det är ju sånt där jag inte gör egentligen. Och så är jag väl mycket så också, som jag kanske måste bryta lite sådana banor. Sådär, bara, det är sånt där som inte jag gör, alltså att man bara har bestämt sig för massa grejer. Mm. Fan, det kan ju också vara väldigt roligt att spela för skitmycket folk ihop med Robin och Kent. Det är liksom inte, det är lite synd och gnälla kanske. Det är ju synd att kalla det bara för sellout, det var det inte. Men det finns den aspekten också, och det känns lite jobbigt.
Varför är det så viktigt för dig?
Ja, jag vet inte riktigt.
Jag funderar på om du ser ner på mig för att jag hela tiden... Alltså jag är beroende av spons.
Ja.
Jag har pratat för...
Det gör jag inte, för det första.
Ja, tack.
Men jag kanske har... Jo, men jag tror att jag har en väldigt... Jag blir väldigt besviken när folk så uppenbart bara är intresserade av pengarna, så som när folk har det redan. Det är en sak att kunna finansiera och att behöva spons för att kunna göra det man gör.
Du tar ju betalt för dina gig och skivor.
Mm, absolut.
Jag gör inte det.
Nej, men precis. Och liksom ingenting är ju riktigt gratis. Man kan ju, alltså, man får ju välja på reklam eller pengar, eller att betala på något sätt, i de flesta fall. Så att jag tror, det är liksom Rolling Stones och sånt där, då blir jag besviken. När det bara är så söndersponsrat rakt igenom och man känner att så här, vad är det de vill? Vill de ha ännu fler miljarder liksom? Mm. Är det det viktigaste?
Det kan man verkligen fundera över.
Ja.
Med liksom, varför Dressman?
Ja.
Hur mycket pengar får Rolling Stones av Dressman? Det kan ju inte vara...
Ja, Dressman blev ju liksom en stor grej här. Alltså de gör väl dealar hela tiden. Alltså de har väl åkt, det finns knappt ett företag som inte har gjort ett samarbete med Rolling Stones på deras jätteturnéer. Och jag tycker inte det känns genuint. Jag tycker det känns tråkigt. Och jag tycker som, det blir präktigt, men så här, som förebilder, att det är en dålig grej. Det ska vara rock'n'roll, det ska bara, ja, jag vet inte. Det skulle ju gå utan.
Mm.
Bob Dylan gör utan, vad jag förstått. Jag vet, han har gjort några så här reklamgrejer också som är helt obegripliga. Men, så att, nej, jag ser inte ner på det. Men jag tycker att det är synd med någon som inte behöver, som gör ändå.
Finns det en prislapp ändå som skulle få dig att göra en reklamfilm för Dressman?
Nej.
Nej.
100 miljarder så kommer jag inte göra det.
Du gör inte för 100 miljarder?
Nej. Nej, men det är lätt att säga också, eftersom jag går ju runt ändå.
Ja, det gör du verkligen.
Mm.
På skivbolaget är de väldigt glada över det. tror jag.
Ja.
Det är ju kanske inte så uppenbart för en sån som mig till exempel, innan man börjar läsa på om dig, hur stor du faktiskt är. Och hur mycket skivor du säljer och hur mycket liksom, konsertbiljetter du säljer.
Mm.
Det var ingen fråga, jag vet.
Nej, precis. Jag har därför inget svar.
Nej. Men om vi tar lite från början. Jag läste delar av den här fina boken som du gjorde, Trimbox.
Mm.
Kudos trend för övrigt. Du är en väldigt bra skribent, tycker jag.
Ja, men tack. Ja, det var ett tag sedan. Det är 2006, så, tror jag.
Ja, kan nog stämma.
Mm.
Men det var en väldigt fin barndomsskildring, liksom.
Mm.
Jag fick låna den av Fredrik Wikingsson. Som, det var väldigt noga att han skulle få tillbaka den. För att han läser den en gång om året, säger han.
Jaha. Det gör inte jag.
Nej. Nej, det kan som,
ja, så jag minns inte riktigt vad det står i den. Men...
Ja, men du beskriver väl liksom hur det började och så. Men jag tänker mig ändå, det är ju lite av en honnörsfråga för mig. Eller vad säger man? Standardfråga kanske. Att, hur började det för dig?
Mm. Ja, förutom att jag alltid har skrivit låtar. Om vi ska börja redan där, hur det börjar vet jag. Det tror jag, det är faktiskt så att farsan visade en gång. Alltså han tog fram någon så gammal... rullbandspelare och så spelade han upp rullband som han och hans kompis hade spelat innan de var så här 19. Vilket i och för sig då kanske bara var 7-8 år sedan. Så för honom var inte de där grejerna så gamla, men det lät, alltså, och det lät så bra. Jag tyckte det lät så proffsigt. Han spelade gitarr och sjöng lite stämmer och sådär. Och så hade de skrivit de här låtarna själva. Och det hade nog jag inte reflekterat över att man kunde göra. Att musik som, för jag lyssnade ju mycket på musik och farsan spelade mycket musik och vi hade radio på jämt och det var så här. Musik var en stor grej, men jag hade nog inte tänkt att det där... Eller man tänker bara att det finns.
Mm,
men att man kunde göra det själv var liksom en slags... Och att man då fick göra hur man ville. Och att du, alltså jag hade nog en massa frågor om det där då direkt. Att så här, jaha, just det. Kan man bara hitta på alltså hur man vill? Men det kunde man.
Mm.
Och så gjorde jag det.
Ett litet stickspår på temat är att min fru trodde... Ganska länge i sitt liv, jag vågar inte gissa hur länge, men att all musik redan fanns. Alltså att alla låtar redan fanns, att det bara var lite kanske slump vad de valde att spela på radion.
Ja, det känns ju ibland kanske lite så.
Ja.
Även när man försöker skriva en ny låt så är det väl lite sådär. Och jag tror nu, jag känner inte att så här... att man behöver tänka på det så mycket heller. Nu får det bli vad det blir, det har säkert gjorts för... Någon rad eller några, ja, alla teman förstås. Och, alla, och jag har aldrig gjort någon speciellt komplicerad musik. Det är ganska enkla melodier och sådär. Så att det bygger någonstans på igenkänning från början. Lite grann. Och det är, ja.
Ja, jag avbröt det där.
Ja, oproffsigt.
Ja, förlåt.
Nej, jag var klar där,
ja.
Tror jag. Sen fortsatte jag skriva låtar hela livet. Då gick jag i... I vanliga skolan där jag egentligen där jag inte hade några kompisar direkt som höll på med musik. Alla spelade fotboll.
Du gjorde aldrig det?
Jo, mycket med dem, men jag var aldrig med i själva laget. Jag har aldrig spelat i lag.
Var du dålig?
Nej. Nej. Nej, inte så intresserad bara. Men i alla fall, sen startade musikklasserna i Linköping. Som Adolf Fredrik eller så som... Det startade liksom precis då när jag skulle börja fyran. Så jag sökte till den där första kullen. Och det som var roligt med det var ju att det var att alla mina klasskompisar var mer eller mindre musikintresserade i alla fall. Så då hittade jag ju folk att både skriva med och spela med. Och så där.
Du skrev någonstans eller sa någonstans att din första låt handlade om en underlåt.
Mm.
Var det en underlåt som du hade?
Mm. Ja, precis. Det var väldigt självbiografiskt och väldigt utlämnande. Och detaljrikt. Jag tror att en av raderna var han dog på en tisdag. Till exempel. För jag ville få med liksom alla... Ja, hur det faktiskt var. Jag vet inte om det var min allra första just. Men det var väl det var första som jag kan så här, minnas i alla fall. Att det sattes liksom... Att jag satte lite ackord till och liksom hade en melodi. Och att det fanns någon form av refräng och två verser tror jag. Så där.
Har du kvar den?
Nej.
I hjärnan?
Nej, inte direkt heller. Jag minns inte hur den började eller sådär. Men Putte hette underlåten. Jag kan inte minnas liksom... När vi, den var alltid med. Alltså jag tror att den kanske skaffades när jag var 1 år eller något sådär. Och sen och hängde med länge då, kanske 8 år. Så det var ju traumatiskt förstås när den skulle avlivas.
Man avlivar?
Ja, den fick någon böld. på något sätt och så helt knappt ser ut och mådde inget bra och så där, så att vi till slut så fick de vrida nacken av.
Men det var inte så att ni åkte till en veterinär?
Och... Jo, det var faktiskt de som gjorde det, men jag tror faktiskt de bara vred. Det var inte så att det var några injektioner och sådär. Ja. Ja, men kanske därifrån att det också måste, om det händer någonting lite jobbigt så måste man skriva en sång.
Ja, men det är väl bra. Ja. Jag har sett bilder på det område där jag växte upp.
Mm.
Och jag skulle gissa att det hus som du växte upp i, kanske dina föräldrar var först i, typ, eller? Det ser ut att vara byggt någonstans 60.
Ja, just det. Nej, det var vi faktiskt 60. Inte. Men, nej, för att vi kom ju från Stockholm. Vi flyttade till Linköping när jag var ett år. Och först bodde vi någon länge. Vi bodde i lägenhet då. I Berga heter det. På Lillgårdsgatan. Där bodde vi kanske 3 år. Sen flyttade vi in. Och då var det en familj som bodde där innan. Men det är väl säkert byggt slutet 60 eller början 70. Och vi kom väl dit 78. Då.
Var det idylliskt?
Det är svårt att, då var det väl svårt att jämföra med någonting. Så här i efterhand så ja, det är ganska, det är väldigt, allting ser likadant ut. Alltså det är många längre av likadana hus. Och lägenheter, det var en sån lägenhetshus med 3x4 lägenheter i varje. Men det var ju idylliskt på det sättet att det var en liten cykelväg däremellan. Och nästan alltid, för varje sån här liten länga så var det en liten lekplats. Väldigt bekvämt. Så där. Det var ingen trafik. Och ingen... Man gick till skolan när man var liten. Och så där.
Dina föräldrar var akademiker av något slag, eller?
Nej, ja, farsan... Ja, han hade väl gått... Jag vet inte vad han... pluggade riktigt. Men han jobbade på dataföretag. Tidigt då, innan data var sådär superstort. Det var nästan en chansning. Och det var så vi kom till Linköping. Jag fick jobb på Datasaab då.
Som var något slags del av Saab?
Ja, det var det. Mm. Hans jobb har jag liksom aldrig haft någon koll på riktigt. Vad han gör. Det är nog ingen som vet riktigt.
Nej, okay.
Om man inte är ingenjör själv eller liksom någon... Eller ingenjör, vad är man? Han är programmerare, systemare tror jag.
Okay. Mm.
Men de var ju unga, så när vi flyttade dit, morsan var ju 18 och hon fick syrran och sen 21 hon fick mig. Så hon hade ju fortfarande, hon hade ju missat utbildning helt eftersom hon var gravid då under, och jobbade istället. Så när vi kom till Linköping så pluggade hon någon så här flummig linje tror jag som hette, kanske kulturanalys bara, eller något sånt, tror jag. Och sen fick hon en jobb på HSB så småningom som sekreterare där.
Okej. Okay. Kan man prata om att du har en medelklassbakgrund?
Ja, det får man väl säga.
Mm. Men var du medveten om klassbegrepp när du växte upp?
Ja, jag tror det faktiskt. Det är inte så att jag skulle kalla det för någonting då. Men man kände olikheter i Linköping för att det ändå var lite skillnad mellan olika områden. Men fortfarande, jag kan inte riktigt... Det var inte... Ja. Nej, det var inte, eller ja, det var kanske lite skillnad, men jag menar vi var ju blandade allihop. Det var inte olika skolor och så.
För det där har jag, det kanske jag har pratat om förut i varvet också, men jag har tänkt på det faktum att man inte värderade, alltså i Strängnäs i alla fall, som ju är, det är en mycket mindre stad än Nyköping, men man värderade inte varandra utifrån vad ens föräldrar gjorde. Alltså det var inte så att bankmannens barn var häftigare än hen som hade...
Nej, just det. Nej, där fanns ju i så fall nästan en... I alla fall i min värld så var det nästan tvärtom. Det var ju inte så coolt att komma från Julsbro där det var liksom de fina villorna. Utan det var nog coolare att komma från Berga och höghusen. Ja, jag skulle säga att det var liksom ingen... Det är ingen övre medelklass direkt just i Vidingsjö. Ja, det finns ju också i och för sig. Men så på Tuvgatan när vi växte upp, det är ju en... Det var nog inte så dyrt.
Borde dina föräldrar kvar?
Nej,
de har ju flyttat till Stockholm, ja. Förlåt, det vet jag.
Ja, vi flyttade först syrran. Sen jag kom hit 96 och de 97 tror jag.
Är dina föräldrar från Stockholm?
Mamma är det. Pappa är från Dalarna.
För en känsla av att du aldrig har pratat någon utpräglad dialekt, eller har du det?
Nej, det har jag nog i och för sig. Fast då var nog den lite sådär som jag fick lägga mig till med lite. Det var inte helt naturligt tror jag. Så det var inte sådär jättesvårt att jobba bort när man kom hit.
Men Anders och Måns, Anders och du, ni låter väldigt olika.
Ja, vi kommer från samma gata nästan.
Ja.
Ja, kanske att vi gick lite olika vägar. När vi liksom började ut i offentligheten så kanske han spädde på lite extra av ja, sin dialekt just. Och jag tog det lite, försökte ta det lite lugnare med den.
Mm. Ja, han har ju kapitaliserat bra på den, antar jag. Jag vet inte, eller så ja, kanske man inte ska se det. Men...
Nej, men det kanske inte är helt oviktigt.
Nej, jag tror att den hjälper honom väldigt mycket. Mm. Väldigt sympatisk typ.
Mm, verkligen.
Men du, det faktum att dina föräldrar var så unga, har det präglat dig på något sätt? Det kanske är svårt att svara på.
Ja, jo, det har det nog. Ja, vad ska man säga? Som sagt, jag har ju förstås inget att jämföra med. Jag hade nog sett framför mig att jag skulle bli en väldigt ung förälder också. Jag blev inte så ung. Jag var 28 när jag fick barn. En kille som är 9.
Okej. Okay. Jag har snott en fråga av Thomas Andersson Vi, som är ungefär så här. Du växte upp i Linköping mest på 70-80-talen. Vad var det för plats då?
Ja, jag tycker att jag hela tiden fortfarande skriver ganska mycket om det. Om vad det var för plats. Och det tar lite tid för mig att skriva låtar. Så att hade jag liksom något superbra svar så... Eller jag vet inte riktigt vad det var för plats. Det var väl bitvis ganska idylliskt. Men läskigt, jag tyckte det var otäckt. Jag var liten. Jag var rädd för mycket. Men när jag ser tillbaka på det så är det klart att det fanns inte så mycket att vara rädd för. Men jag gillade till exempel inte skolan alls. Jag hade väldigt, väldigt svårt för att gå i skolan. Och jag skolkade mycket redan liksom i lågstadiet. Eller så jag sa att jag hade ont i magen och mycket sådär. Hoppade över så mycket jag kunde liksom. Men då hade vi också, det kanske var det sämsta sättet att börja skolan på. Det var någon tant som var helt oinspirerad till själva liksom, eller, ja, jag vet inte. Vi skulle sjunga psalmer varje morgon. Vi skulle gå i led och vi skulle stå uppe i bänken och säga... Och så, det är väldigt sådär... En dröm för Jan Björklund, tror jag.
Mm.
Men väldigt mycket disciplin och väldigt lite inspiration.
Du är ju i själva verket yngre än jag, men nu framstår det som att du...
Att jag gick i skola på 30-talet.
Ja, exakt.
Ja, det kan man nästan tro. Det var lite så. Det ändrades sen i 4:an, då fick vi en rolig lärare. Och
med, när du bytte skola?
Ja. Mm. Men det var verkligen ingen bra början. Och det satte nog sin prägel ändå på en stor besvikelse över hur tråkigt livet kan vara. När det finns så mycket roligt. Alltså sådana första läxor och sånt där som jag bara grät och grät och grät. När jag liksom, för att det kändes otroligt orättvist. Att man har genomlidit hela den där dagen i skolan och så ska man...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank.
Så ska man liksom ändå inte känna, då ska man ha någon ångest över det där, att det finns fler grejer man måste göra.
Det är väldigt sant. Fan, du hade inte minns förrän du säger det.
Nej, och jag är fortfarande verkligen för läxfria skolor. Alltså. Jag tycker att det är helt idiotiskt.
Finns det några sådana?
Nej, nu finns det läxhjälp. Jo, det finns sådana. Jag såg ett program om en läxfri skola. Det funkade jättebra. Och där de just hade den här tanken på att alla har olika förutsättningar hemma, så att det är väldigt orättvist med läxor. Alltså en del får jättemycket hjälp och en del har ingen hjälp alls. En del har föräldrar som inte ens kan svenska, och då är det ju jättesvårt. Och då var det den här skolan som tyckte att det här ska vi liksom, det vi ska lära barnen ska vi klara under skoltid.
Det är rimligt.
Mycket.
Många saker funkar ju så i vuxenvärlden också.
Mm.
Att man gör saker på dagen och sen går man hem och så får man göra något annat.
Det är lite av själva stimulansen också till att orka fortsätta med. Alltså, jag tror att skolan skulle bli roligare om man fick göra andra saker utanför den.
Det var ju alltid ett dåligt samvete också.
Ja, precis. Hela, ja, det har jag fortfarande. Men det är liksom alltid.
Jag tänkte på det faktum, för jag läste att du vantrivdes i skolan och att du inte liksom var särskilt närvarande, men jag ska inte påstå att jag har hört varenda strof som du har skrivit, men din svenska är ju klanderfri.
Ja, det är nog kanske inte, men det är, ja, jag tyckte nog om språken då. Eller ja, svenska i alla fall, det är det enda jag kan. Men
engelska kan du?
Ja, ganska dåligt.
Okay.
Sämre och sämre märker jag också. Vi har ju spelat in nu på Irland och jag tycker så här, nu känner jag mig helt handikappad när jag kommer dit. Det var inte så farligt för några år sedan, men det blir värre för att jag pratade så sällan.
Använder du tolk? Du får beställa åt mig, jag vill ha den där soppan.
Nej, det gör jag väl inte. Nej, år efter ett tag går det lite bättre. Men det, ja, nej, jag känner att det blir yxigt och liksom ingen bra.
Nej, okej.
Men det gör inte så mycket. Men,
hur är det med tyskan?
Den är obefintlig, och franskan också. Jag hade lite franska ett tag, men jag bytte bort det sen. Och gick på något sådant konst- och hantverket istället. Mycket roligare.
Mm.
Men samma sak där, det är ju inget tråkigt med franska egentligen, men man kan ju ha bra och dåliga lärare.
Mm. Förlåt, nu avbröt jag dig. Ja, jag frågade dig, eller jag sa, jag påpekade det faktum att din svenska är väldigt bra när du skriver.
Mm. Ja, och, ja, jag har väl lyssnat väldigt mycket på andra som har skrivit på svenska. Jag är liksom långt bak, så jag har plöjt igenom Bellman och sånt också.
Har du läst mycket?
Nej, nästan ingenting.
Du är ingen läsare?
Nej.
Hur många böcker äger du?
Inte så många skönlitterära.
Är din boksamling, är det den jag ser?
Ja, det finns en bakom den där också. Men fast det där är ju mer sådär coffee table-böcker. Är det inte det?
Ja, oh, kanske. Vi snackar 82 böcker kanske.
Ja.
I runda slängar.
Ja.
Nej, men du har aldrig varit någon läsare.
Nej, tyvärr.
Läser du dagstidning?
Nej, jag har ingen nu. Alltså en fysisk tidning, nej. Jag ser på tv, jag ser nyheter, men
du har lite P1 aura också.
Har jag? Ja, fast jag lyssnar aldrig på P1.
Okej. Okay.
Men
men
jag trivs med den auran.
Ja. Ja,
absolut.
Men har det alltid varit så att du har haft lätt att skriva då?
Ja, lätt att skriva tycker jag aldrig haft, eller har inte nu i alla fall. Det hade jag kanske i och för sig. Jo, Jag tyckte det var roligt och jag tyckte det var kul när man får hitta på. Jag tyckte det var helt hopplöst att göra en uppgift, att du ska skriva till exempel ett referat, att det ska vara i en viss form. Då förstår jag ingenting. Det var nog det kreativa som var liksom det roliga. Att få liksom på något sätt uttrycka någonting.
Du började spela band ganska tidigt. Påverkade det din sociala status?
Nej, det kan jag inte påstå. Det var faktiskt, det var nog ganska få som brydde sig, åtminstone nu när vi började. Men jo, sen gjorde det förstås. När vi liksom uppnådde någon slags liten framgång och var ute och spelade, så var det nog ganska ball. Ja.
Har du haft sociala sammanhang som har funkat i din uppväxt? Eller har du varit liksom, har du touchat en utstötthet? Om det är ett ord.
Ja, nej, jag tycker, nej, det har faktiskt varit bra. Jag har inte haft några stora sociala sammanhang direkt. Jag har haft få kompisar liksom åt gången, men jag har de kvar. Alltså de som jag gick i, som jag hängde med i mellanstadiet, bor ju här nu och vi hänger mycket fortfarande. Så nej, det har nog varit ganska bra. Sen har jag varit ensam mycket ändå för att jag har haft sådana intressen. Men det har inte varit på grund av en brist på socialt umgänge.
Utan att du har valt det?
Ja, jag har valt och valt. Men också, alltså, nu framförallt, eller sen när jag liksom flyttat till Stockholm och folk gör saker om dagarna och har jobb eller skolor och någonting, så har jag inte haft det. Jag är liksom, jag går ju och drar 45 veckor om året. Och det är alldeles för mycket tid. Alldeles för mycket ensam tid förstås. Men det har jag ju vant mig vid.
Kan du få ångest över det?
Ja, oja. Enormt. Och jag tycker, jag saknar det verkligen nu, och nu vill jag nog, nu ska jag verkligen ändra på det också. Det är liksom inget bra. Jag är alldeles för mycket ensam och gör alldeles för lite och har alldeles för lite rutiner och liksom inget. Det är bara sås.
Beskriv en vanlig sån sås då.
Ja, men alltså det är så mycket just att att jag tänker att jag ska göra en massa saker. Att jag har liksom alltid en plan för dagen. Att jag ska göra det här och det här och det här. Och det slutar alltid med att jag går och lägger mig och liksom inte har gjort någonting av det ofta. Och en liksom cirkel då av, så här, av att känna sig dålig.
Det verkar asjobbigt.
Tycker du?
Ja, det tycker jag. Uh-huh. Men det kanske man, det kanske du behöver.
Ja. Nej, det tror jag inte att jag behöver. Jag tror jag behöver något att göra. Och att jag liksom måste ha en lite vaknare tillvaro. Men det är ju svårt, för att det är svårt att hitta på bara. Jag försöker, alltså du vet, man försöker komma på rutiner. Nu ska jag göra så här, jag ska gå upp så här i dag, så jag ska sätta mig och skriva de här timmarna och sen ska jag göra det här och promenera de här timmarna och sen ska jag handla mat för hela veckan och stå och laga det. Och, alltså du vet, och så gör man ingenting av det. Eller jag gör, ja.
Jag frågade återigen Thomas Andersson Vi, fast i ett annat sammanhang, just kring det där. För att han har ju också en sån frilansartillvaro där han liksom kanske lämnar ett barn och sen är det 7 timmar tills barnet ska hämtas.
Mm.
Och då frågade jag honom hur gör du med liksom den här ångesten som uppstår när man är liksom sysslolös eller inte behövd?
Mm.
Så här, hur motar du bort den, sa jag. Då sa han, jag motar inte bort den, jag möter den.
Mm.
Och då undrar jag lite grann hur du står i det där.
Ja, delvis gör jag väl det. Och alltså, på ett sätt så, det är klart att det inte är så dumt med mycket tid att tänka för att skriva musik till exempel. Men det kan också gå på lite att det inte blir någonting gjort överhuvudtaget. Alltså nu har inte jag gjort en skiva på 4 år. Och jag har nog liksom inte riktigt koll på vart den tiden tog vägen. Förut gjorde jag skivor en gång om året eller vartannat år. Men dels så känns det som att tiden går snabbare nu. Och så tror jag att jag också under hela hösten till exempel var helt oinspirerad till att skriva. Jag gjorde andra saker. Jag satt och målade mycket och tecknade och sådär. Och jag försökte inte ens skriva. Jag tyckte inte att det kändes så kul. Och då kostade jag väl på mig det också. Men nu måste jag, nu tänker jag att jag ska gå lite kurser eller någonting.
I?
Ja, det är väl kanske det, måla och teckna och så.
I ditt sommarprogram som ju har ganska många år på nacken nu, men där pratar du om foto. Plåtar du fortfarande?
Nej, inte just nu i alla fall. Men ja, det händer. Mm. Absolut. Fast nu var det länge sedan. Men jag får lite ryck ibland och har en liten period när jag fotar en del.
Vad tar du bilder på? Barn 1?
Barn 1? Ja, det gör jag. Fast det kallar jag inte riktigt att plåta. Det görs ju per automatik. Kanske mer med mobilen, tyvärr. Men nej, det är väl att jag är med mig någon med någonstans som jag reser någonstans. Jag går inte ut i Stockholm och försöker mig på någonting.
Nej.
Utan jag vet inte, den är med om jag är utomlands.
Tar du hand om bilden?
Ja, hyfsat.
Ja. Sorterar och slänger och
no.
Framkallar?
Ja, då och då. Nej, framkallar aldrig.
Nej, det gör inte.
Nej. Alltså du vet, det finns ju sådär i iPhoto att man kan liksom göra en sån här bok bara. Där kan jag liksom, det har jag gjort många. Så att man har lite så här, det blir som ett album nu.
Ja, just det. Man kan beställa en fysisk bok.
Mm, precis.
Ja.
Det har jag gjort några gånger.
Okej. Okay. Du, får jag bara fråga, när du sa så här att du förutsätter att du ska skriva. Hur går det till när du har en sån liksom skrivdag?
Oftast går det faktiskt, om jag verkligen så här, nu ska jag sätta mig och skriva, så går det oftast inget bra. Det är oftast vid andra tillfällen som det kommer någonting som blir bra. Där jag faktiskt inte kanske har tänkt att jag ska skriva, men där det liksom pockar på lite grann. Så väldigt mycket tid går ju åt att bara sitta och glo och känna sig dålig. Och väldigt lätt, alltså eftersom det är, om vi säger att jag nu lyckas få ur med 13 låtar på 4 år, så är det nästan svårt att liksom tala om att så här går det till. För att det är så få tillfällen som jag faktiskt gör det ordentligt.
Jag har intervjuat ganska många låtskrivare nu på sistone. Ibland får jag för mig att de ljuger när de berättar hur de gör.
Ja.
Att de bara, ja men då, jag brukar sätta mig i gitarr, vet du. Så sitter jag och pillar lite tills det kommer någonting.
Mm.
Det låter orimligt tycker jag. Fast det kanske stämmer. Då tror jag mer på den, alltså han, Steve Angello, som sa att han öppnar Logic och börjar liksom slänga in loopar och så. Det känns ganska enkelt att skapa musik så.
Ja. Jag köpte allt det där faktiskt en gång. Och så startade jag upp det en gång, Logic just. Jag hade köpt högtalare och lurar och liksom och en laptop och hur mycket grejer som helst. Sen har jag inte använt det. Jag startade upp det och fick liksom inte någonting att funka riktigt. Och sen låg det i en låda istället. Jag tycker inte att det är något kul. Jag tycker teknik är så tråkigt. Eller det ser så roligt ut när andra håller på som kan det. För att då blir det liksom inget motstånd riktigt. Utan bara, då blir det bara ett hjälpmedel. Men jag kan inte. Jag skulle ju kunna lära mig, kan man ju tycka då. Men det tar emot.
Men gör du demos här hemma?
Nej. Nej, då hyr jag in mig på en studio med tekniker och allting.
Okej.
Men hur mycket? Ofta någon liten liksom, men ändå. Alltså, och då spelar jag bara sång och gitarr enkelt rakt in i en mic. Men då får ju ändå någon sitta där och spela in det åt mig. För det tycker jag inte är någon kul.
Men hur färdig låten när du kommer dit då?
Ja, då är den helt klar.
Okej.
Ja, sen händer det ju förstås jättemycket när banden kommer in. Men liksom sång och musik är ju klart. Alltså melodin och...
Och sen ska den arras upp och så.
Precis.
Det var faktiskt någon låt som jag undrade över på nya skivan. Nu fick jag ju bara lyssna på den en gång så att jag kan den inte utan till. Jag kan bara berätta lite saker som jag skrev ner i väntan på att jag hittar det här.
Mm.
Jag tyckte att Ett slags liv och Skolklockan.
Mm.
Så otroligt fina körer.
Mm.
Särskilt kanske på Skolklockan där de låter som en Hammondorgel.
Mm-hmm. Ja, det är... Ja, jäklar vad de kan sjunga. Sara och Annika. Mm.
Jo, Hosianna.
Mm.
En fantastisk låt tycker jag.
Tack.
Ja, tack själv. Då undrade jag just liksom hur färdig den är på demonstadiet så att säga.
Ja, just den har gjorts faktiskt i 2 versioner med 2 texter och 2 melodier till och med. För att vi gjorde ungefär så som den är nu på skivan. Gjorde vi först, alltså vi hade, den här skivan skulle vi spela till för länge sedan. Först var det tanken att den skulle bli en ganska avskalad skiva. Med det här konceptet som vi åkte ut med sen på Konserthus. Där det inte var, ja trummor hade vi för sig. Fast det var inte, trummor kan man inte säga. Mer slagverk och cell och lite klaviatur och så gitarr. Det var så vi liksom startade. Och då spelade vi in 4 låtar. Bland annat Hosianna. På ungefär det här sättet. Men eftersom vi inte hade ett band så tyckte jag att det lät som att vi försökte vara ett band. Fast vi inte riktigt var det. Så var jag inte riktigt nöjd med den. Då skrev jag om den till en liksom enklare variant. Och sen spelade vi den live också då. en annan liksom. Så att den har ju haft sina turer i alla fall. Sen gick den tillbaka till liksom första versionen i stort sett.
Okej.
Nu när det liksom, när ett band fanns, då passade det, då gick det att göra så som jag hade tänkt från början. Men ja, vi är färdig. Den var ju ändå färdig.
Men gitarr- och sångmässigt så.
Ja.
Otroligt bra. Alltså, jag tyckte, det är så himla svårt att säga när vi sitter en skivbolagsmänniska och
Hur gick det till?
Nej, men jag satt i ett rum mellan två skivbolagsmänniskor och så spelade de låt efter låt. Det är lite svårt att slappna av i det.
Ja, varför kunde du inte fått en skiva hem bara?
Vet inte. Jag var rädda för att den skulle läcka, inte. Ja, nej, men jag, min poäng var i alla fall att jag tyckte att det lät som en väldigt, väldigt härlig skiva.
Ja, vad kul.
Ja. Du berättade att du hade spelat in den på Irland.
Mm.
Bara?
Ja, i stort sett. Vi gjorde lite just körer och sånt i Sverige sen under en dag. Men vi var två veckor på Irland.
Hur kommer det sig då? Att du hamnade
där? Ja, nu var det tredje gången. För jag har spelat in de tre senaste skivorna i samma studio där. Långt ut på landsbygden. Och egentligen alla skivor jag har gjort på, jag vet inte, sen 99, 2000 eller sånt där. Så har vi varit utomlands. Eller kanske på Gotland också. Men i alla fall sticker iväg från Stockholm. För att, ja, för att det ska bli något sammanhängande liksom. För annars, alltså jag vet ju under reperioder och så när vi står i Stockholm. Det är ju alltid någon som måste komma lite senare den dagen. För att det är något strul med hämtning eller lämning eller sjuka barn. Eller, och det är tandläkare och det är olika. Alltså det är alltid, det blir aldrig något så här helt. Jag tror inte en enda repdag är helt så här från början till slut riktigt som man har tänkt. Men då om man är två veckor på Irlands landsbygd utan någon, alltså det finns ingenting. Vi kan liksom inte, det är för långt att gå till närmsta byens. Så då är man ju bara på ett och samma ställe alla 24 timmar. Då ska vi köra lite kvällar och nätter och ja, styra lite som vi vill. Mm. Och alla är där.
Men då har du med dig hela bandet.
Mm.
Vem är din producent, sa du?
Den här gången är det jag och Jerker, basisten, som har producerat tillsammans.
Finns det någonting som är nytt för dig?
På den här skivan?
Mm.
Ja, alltså i min lilla värld så är det ju liksom enormt nytt allting. Och förra gången vi gjorde en skiva så var det, då tyckte vi att vi tog ut svängarna något enormt med liksom folkmusikgrejen. Sen, det kanske inte alla märker så där jättetydligt. Det är ju min sång över alltihop sen i alla fall. Och mina melodier. Så sen om det liksom är en elgitarr eller en fiol som gör lite slinger och sådär, så kanske man inte tycker att det är så där extremt omvälvande. Men vi tycker att vi har gjort något alldeles nytt. För mig, i alla fall.
Är det soundet som är nytt?
Ja, den här gången är det bara ett väldigt bra band. Så det är inte så mycket dogmer så där. Alltså det är inte så många. Jag har inte haft så mycket regler eller sagt att det här ska vara med eller det här får inte vara med vad det gäller instrument. Eller. Så att den här gången tycker jag egentligen att låtskrivandet är lite. Jag vet inte, lite tillbaka på något sätt. Jag skrev. Under ett tag så var jag nog, ja, jag vet inte, trött på mig själv som jag blir ofta. Och trodde att jag skulle liksom skriva lite på något annat sätt. Det är inte så konceptuellt egentligen det här. Det är bara låtar.
Det finns ju ett stråk som jag tror liksom kanske är ett lite hårdare sound understundom. Mm. Som känns som att jag har liksom växt fram lite.
Mm. Ja, och det är nog inte heller något som liksom har tänkt så mycket med egentligen, utan det är nog ett sånt band helt enkelt. Det blev så.
Vem som helst blues på din skiva. Det är vissa grejer som återkommer. Och en sån sak känns det som att liksom att du romantiserar okändisskapet, kan man säga så?
Att jag romantiserar okändisskapet. Ja. Det gör jag kanske, men ja, vem som helst tycker jag var. Det är alltså för mig är det en ganska resonerande låt så där, om vad det är för någonting. Jag tycker det beskriver Sverige ganska bra. Att det finns någon ambition när man går i skolan. Att man ser till individen och sådär. Men egentligen så ser det som att alla sätts i samma, liksom, mals på samma sätt i alla fall. Och så finns det något fint med att vara vem som helst. Särskilt om man är Ingmar Stenmark. Så är det liksom, det allra grymmaste med honom är ju inte bara, det är inte hans framgång. Ja, det är det också förstås, men det är också att han inte bryr sig om det på något sätt. Som vi har till skillnad mot USA till exempel, där det inte riktigt är samma romantisering kring att vara vem som helst. Så jag vet inte om jag själv romantiserar så mycket, utan det är nog, alltså jag resonerar kring det lite i den låten, att
kanske var slarvigt
att man liksom strävar efter att inte vara vem som helst, att man, och att det är något fint med att liksom försöka sticka ut och men till slut så är det ändå, man ska inte tro att man är något heller. Och det fina med någon som har nått framgång, det är att säga, men den var som vem som helst.
Ja,
väldigt konstigt. Ja, det är något dubbelt i det.
I den texten, som väl är den senaste man kan läsa i liksom researchväg, så pratar du om det här, hur viktigt det är att dra iväg. Liksom.
Mm.
Apropå det här med kändskapet, alltså, är det viktigt för dig att du liksom bara får smälta in i och inte bli sedd, eller vad man ska säga?
Nej, för att jag tycker att jag alltid blir besviken på det. Att jag märker att det är inget roligt. Och det blir inte lättare för att jag kommer utomlands. Utan, alltså när jag reser själv så, där, så kanske jag åker med den liksom intentionen att jag ska bara kunna gå på gatorna. Och slappna av. Men jag gör ju inte det ändå. Och jag sitter nog väldigt mycket bara på ett hotellrum. Men poängen med att det kanske är bra att skriva då är ändå att det är obruten tid då. Att det är inte så mycket annat som jag måste göra. Och framförallt att bo på hotell, det är väl också, då kan jag beställa mat bara. Så behöver man inte ha så mycket liksom, långa pauser och mycket uppbrott. Så där.
Gör du det liksom, jag antar att du har haft liksom en deadline. Så här, okej, okay, då ska vi åka till Irland. Då måste jag ha 13 låtar med mig. Mm. Eller, ja. Är det så att du liksom behöver den där kniven på strupen för att skriva färdigt?
Ja, faktiskt. Det händer inte så mycket annars. Nu var det ju så här, vi hade en deadline innan dess. Och då gjorde jag faktiskt ingenting. Och så fick vi skjuta upp den. Sen hade jag en till som vi sköt upp. Och så, men till slut så blev det en skiva.
Var har du skrivit den här någonstans?
Det är lite olika, men det mesta hemma faktiskt. Mm. Ändå. Inte i den här lägenheten dock. Utan här är jag, utan i förr. Eller ja, ganska mycket här också faktiskt.
Du var lite inne på det förut, att du skiter i om det har gjorts förut och så. Men är det svårt för dig att förnya skrivandet?
Ja, alltså det beror på hur man menar, om det är för mig själv som jag förnyar. Det är visserligen svårt, men där har jag väl en ambition absolut. Att försöka göra något som inte jag har gjort tidigare. Men om det är någon annan som har gjort det kan jag liksom inte... Det blir för mycket att ta hänsyn till. Men jag försöker väl i alla fall... Alltså det är väl hela liksom grejen med att skriva, att försöka att inte fastna i att göra samma sak hela tiden.
Överraska sig själv.
Ja. Och göra något som, ja, som känns nytt för mig. Och rättvist också, att det känns här ärligt. Det är också svårare och svårare. Eller det kanske inte är, men det är... Ja.
Jag har noterat det nu när jag har lyssnat in mig på det de här veckorna när jag vetat om det här, som jag liksom har noterat att det är, när man lyssnar på så känner jag så här att språket är honom övermäktigt ofta, så att han får nödlösa sina rim, att han får vända på orden så att de inte faller naturligt längre, utan det blir, jag skulle gå till frysen, hämta ett par byxor och tände lysen. Eller så här. Jag vet inte.
Vad roligt att du ändå gav dig på ett exempel.
Ja, spontant. Jag försökte. Nu blev det inte ens. Nu blev det okej.
Okay. Ja, det blev jättebra.
Ska ställa den till honom. Nej, men, min poäng är att han måste vända på orden för att få till det. Ofta. Och det kanske är liksom, det kanske man behöver om man håller på med. Jag vet inte. Men jag har aldrig hört dig göra det riktigt.
Jo, det gör jag. Alltså, dels finns det lite trick för det, att om man har ett lite sämre, om det är ett, alltså av två ord som rimmar, så om det ena är lite svagare, så startar man med det så att det bättre kommer efteråt, för det är det som blir liksom, då låter det som att fan vad smart.
Mm, okej. Okay. Mm.
Förstås.
Ja.
Så man börjar med liksom nödrymmet. Så det bra kommer efteråt och låter inte som ett nödrym.
Nej, smart.
Mm.
Är det ett hårt jobb att skriva en Winnerbäck-text?
Alltså det är väldigt olika. En del låtar är så där som jag håller på med jättelänge och suttit och pillat och liksom pusslat. Och för att någonstans som man, alltså när jag ger mig på att skriva typ vem som helst blues eller utkast till ett brev som är väldigt mycket detaljer i och väldigt, ja, de har någon form redan, för, alltså redan när jag skrivit några rader så förstår jag att det här kommer ta tid, för det här, så här, nu måste jag ju, om jag ska hålla på samma sätt hela vägen så måste det vara, det kommer ta tid, det är mycket att pyssla med.
Hur hittade du Hungarian Hot Wax till exempel?
Ja.
Som jag för övrigt googlade på vägen upp.
Ja, precis. Det är väl en typisk Google-material. Jag kanske googlar det själv, jag vet inte. Alltså jag är ju någonstans, jag berättar ju en historia från mitt liv. Så att det måste vara, nu är det inte viktigt att det är Hungarian Hot Wax. Men det var viktigt att det skulle vara en chilifrukt.
Och det var den som låg bäst i munnen?
Ja, det var ju ascoolt.
Ja, ja.
Verkligen.
Ja.
Hungarian Hot Wax. Det låter snuskigt på något sätt.
Ja, det gör det lite, kanske.
Nej, men sen finns det ju andra låtar förstås som är mer spontana. Som kanske inte är så mycket petande med, utan som har faktiskt skrivits ur en känsla där det faktiskt har flutit på. Där man, alltså, som är just det mer inspirationslåtar.
Har du några exempel?
Nej. Jag vet inte, men en del går i alla fall väldigt fort att få ur en låt. Sen kanske jag pillar med den i alla fall senare och sitter och tar bort rader och ändrar och stryker och sådär. Men att det i alla fall flyter på från början. Ja, gå med mig vart jag går. Det var väl en sån. Den hade jag liksom lite bredvid hela tiden medan jag skrev andra låtar också. Så att när jag liksom, jag skrev av mig lite på den på något sätt när jag var arg. Så den är mer en inspirationslåt skulle jag säga.
Har du så här Word-dokument som du skriver texterna i?
Mm. Ja, det är bara så jag gör faktiskt. Gitarr och Word.
Om du var 19 idag istället för 38.
Mm.
Hade du blivit artist då, tror du?
Alltså du menar med facit i hand så?
Jag vet inte.
Jag menar jag har varit 19 när jag blev artist så att...
Jag vet. Jag vet.
Du menar om, ja. om det var 2013 när jag var 19?
Ja, exakt.
Okej. Nej, det hade jag säkert inte blivit. Alltså jag är ju väldigt tacksam över att jag var ju en av de, alltså jag är väl en av de sista liksom albumartisterna som faktiskt sålde skivor en gång i tiden och liksom lyckades få en publik och allt det där innan det ser ut som det gör nu, alltså med Spotify och YouTube och allt det där, så det är svårare att slå sig fram, tror jag. Och hade nog inte passat mig lika bra.
Nej, det var lite det jag fiskade efter.
Ja, jo, det förstår jag. Nej, det hade nog inte lyckats på samma sätt, det tror jag inte.
Vad hade du gjort istället?
Jag hade kanske gjort det i alla fall, fast på en annan nivå då. Men det tror jag faktiskt. Jag hade nog spelat. Sen är det väldigt svårt. Alltså, jag hade ju kanske inte kunnat tacka nej till några saker då. Jag hade kanske varit sponsrad, till exempel.
Mm.
Ja, jag vet inte. Ja, det är ju som sagt väldigt hypotetiskt. Men jag tänkt tanken. Med liksom hur långt jag egentligen var beredd att gå. Hur viktigt det hade varit med musik och att få spela. Om jag då inte hade fått... Hade jag horat hur mycket som helst? Kanske.
Mm.
Jag vet inte. Men jag är väldigt glad i alla fall att jag har sluppit det värsta.
Har du tvivlat? Har du tänkt på att lägga ner?
Ja. Ja, fast det är svårt att ta sådana... Alltså, jag känner inte heller att jag måste ta ett sådant beslut att aldrig mer. Men däremot har jag väl absolut tänkt att pausa lite längre någon gång. Och så där. Till exempel nu känns det motiverat. Men å andra sidan så, ja, fan, det var ju 4 år sedan sist. Fast jag har ju turnerat en del däremellan och så. Men nu känner jag verkligen att efter den här turnén så skulle jag behöva göra något helt annat i alla fall. Ett tag. Sen vet inte jag hur lång tid det krävs för att jag ska känna mig inspirerad igen.
Nu blir det konstkurs.
Ja, precis. Körkort.
Ja.
Det har jag sagt förr.
Våren 2014.
Ja.
Eller?
Ja, jag tror
ska det. Du spelar i höst, vet jag, men...
Ja, precis. Och det känns i alla fall roligt, för nu har vi gjort massa turnéer utan att gjort en ny skiva. Det var, som sagt, vi har gjort massa turnéer på samma skiva och det blir lite... Och det var väl det också som kändes med den här Tele2-spelningen. Fan, jag kan inte stå där och spela en gång till utan att ha något nytt. hade jag ett par nya låtar, men det var ju ändå så här, den har inte kommit. Nu kommer det kännas roligare, för nu har vi massa nytt material som nytt material.
Mm. Ja. Känner du din publik?
Nej, inte riktigt. Jag tycker mycket om den. Men ja, jo, men delvis. Alltså det är klart att den ser annorlunda ut från vårt håll. De är rätt unga, de som står längst fram och sådär. Och jag vet att det inte representerar hela publiken. Ja, den är ganska blandad.
Kan du beskriva din drivkraft?
Ja, någon form av... Alltså någonting som jag vill bevisa för mig själv kanske mycket och för min närmsta omgivning. Det kanske har förändrats lite under åren också. Jag tror att det börjar ganska mycket med det här skolmotståndet och att jag liksom ville verkligen gå en alternativ väg. Och att jag ville bevisa på något sätt att man inte måste göra lumpen och eller vara bra, ha höga betyg på rätt linje och allt det där, utan att jag ville liksom följa inspirationen. Och nu vet jag inte riktigt om det är det som är samma. Lite grann kan jag väl romantisera på det sättet också nu. Men ibland så känns det som att jag gör för att jag inte har något annat också att göra. Fast ja, det låter ju tråkigt, för det är inte så att jag är oinspirerad. Utan det har varit där, den här skivan har varit jätterolig att göra. För att det har känts väldigt viktigt och kul. Och liksom, jag har haft ett flow. Det är kanske svårt. Det är ju fel, för det har jag inte hela tiden. Men då och då har jag haft det i alla fall. Då handlar det väl ganska mycket om att försöka beskriva hur det är just nu.
Kommer du läsa recensioner av din nya skiva?
Nej, det tror jag inte.
Eller?
Jag vet inte. Jag får ju liksom höra ändå. Sen nej, jag brukar inte göra det.
Vem kommer recensera dig på det, tror du? På tian?
Ja, man kan visa det.
Vad tror du att du kommer få? En fyra?
Jag tror inte att det spelar så stor roll hur skivan låter i alla fall. Utan det kommer nog vara samma som det har varit tidigare ungefär.
Vad har det varit tidigare?
Sådär. Ja, men jag tror liksom, jag kommer ju inte... Alltså, du vet, det blir ju sådär... Folk har en uppfattning om hur Lars Winnerbäck är, så att min skiva kommer inte förändra den uppfattningen så mycket. Inte för att han inte skulle kunna göra det, men jag tror att det är svårt att ändra någons bild av... Ja, jag tror inte att någon ändrar uppfattning.
Hur viktigt är bekräftelse av det?
Jätteviktigt, tror jag. Men det behöver inte komma därifrån just.
Nej.
Utan den är nog viktigast på nära håll. Alltså... Kanske mindre och mindre viktig i själva jobbet också. Det är nog mer privat som jag behöver det mycket, tyvärr. Jag tror liksom inte att jag är unik i alla fall på det. Jag tror inte att jag är sjukligt så här, bekräftelsebehov som ingen annan har. Men lite knarkare kanske av det. I och med att jag håller på med det jag gör, så är det ju väldigt, det kretsar mycket kring bekräftelse just.
Får du massa mejl och brev och sånt från lyssnare? Lyssnare, säger man. Ja, fans.
Ja, det får jag nog. Det kommer ju inte hem. Utan det tar ju US, United States, hand om. Och snyggt och prydligt sorterar. Och så svarar jag med en autograf på ett foto.
Och det sker liksom, det behöver du inte vara så delaktig i?
Jag skriver ju alla autograferna och det plockas ju ut lite så här, det här tycker jag du ska läsa och det här var roligt och det här var från några barn och det här var, alltså du vet, så här, lite roliga grejer.
Mm.
Absolut, jo, men jag tar del av lite sånt. Men jag kanske inte skriver personliga brev tillbaks.
Men du googlar inte dig själv så?
Nej.
Nej. Är du feminist?
Ja.
Ja. Apropå bekräftelse då, alltså bryr du dig om huruvida en låt blir en hit eller inte?
Nej, om det händer så tycker jag att det är roligt. Kanske. Kanske till viss överdrift ibland. Jag förstår att det känns, alltså att det blir lite så här uttjatat om det lämnar mig nu. Det kanske inte är, kanske var lite överdrivet.
Mm. Mm.
Men såklart roligt att den gick hem. Och sånt där, och jag vet inte om sånt längre riktigt. Hur mycket någonting spelas eller sådär. Jag har inte den kollen. Just med Om det lämnar mig nu var det svårt att undvika. Alltså, den blev så mycket spelad just i svensk toppen. Men Eller låg kvar där så länge. Men annars så vet jag inte så mycket. Jag vet inte hur förra skivan gick, om det gick bra eller om det var lite sämre än vanligt eller om det var bättre än vanligt. Ingen aning.
Men du märker väl det på något slags... måste du få betalt på något sätt?
Ja, men det vet jag inte hur det går till heller riktigt.
Det bara finns pengar på något konto?
Ja, jag ser inte de utbetalningarna. Det tar ju United States hand om också hur det går till. Jag vet inte riktigt.
Men har du en lön liksom?
Nej. Nej, men så det är också så här, jag sitter inte och tittar då på att den här skivan drog in så mycket och den här så mycket och sådär, så det vet jag inte riktigt.
Du litar på de där människorna?
Ja, det gör jag faktiskt.
Men hur får du betalt då?
Ja, ingen aning.
Nej, okej.
Okay. Eller jag har ju hum om hur det förmodligen går till. Det kommer in pengar för sålda skivor och för turnéer.
Och sen så funkar ditt bankomatkort bara?
Ja.
Men du är inte intresserad av liksom att placera dina pengar och sådana grejer?
Nej, jag har varit på lite sådana liksom möten av ren artighet tror jag. Så att banken kan tycka att de har lite olika lösningar, men nej, det har inte känts så kul.
Vad gör du av med pengar på?
Jag reser och bor dyrt när jag är ute. Ja, sen vet jag inte. Nej, jag vill inte ha med sådär vansinnigt mycket pengar.
Sprit? Mat?
Ja, det är inte så dyrt. För själv.
För personligt bruk.
För personligt bruk.
Har du gått i terapi?
Ja, hur mycket som helst.
Gör det fortfarande?
Nej. Men jag gjorde länge och det var väldigt bra i början. Och förändrade mycket i början. Men sen efter ett tag så var det mer kanske lite sådär förebyggande. Att det inte ska bli så mörkt. Och att man går dit då och pratar. Men till slut så blev det liksom, jag vet inte, nästan motsatt effekt, att man grottar för mycket.
Käkar du antidepressiva?
Nej, har inte gjort det heller. Men det är faktiskt något jag går och tänker på att jag skulle prova någon gång också, när det kör ihop sig.
Behöver du liksom, ja, vi var lite inne på det förut, men behöver du den där ångesten? Hur mycket konstnärsmyt?
Ja, precis. Det vet jag inte. Ja, det är klart att den kan säkert vara lite fruktsam också, absolut.
Är du rädd för att vara lycklig?
Nej, det skulle jag inte säga det, nej. Men jag är rädd, jag är kanske rädd och rädd, men jag är kanske skeptisk till hur jag skulle fixa ett liksom vanligt liv, eller vad man ska säga. Så att jag vill nog, jag är nog rädd att förändra så mycket så att jag liksom ska... Jag skulle inte ge mig på ett 8-5 jobb till exempel.
Men vad har det med lycka att göra?
Jag tror att det är lättare att bli lycklig.
Tror du
det? Med mycket rutiner. Ja.
Okej.
Okay. Det är liksom lite vad jag har kommit fram till i alla fall. Men såklart inte för alla. Men jag tror att jag skulle bli... Alltså, ja, jag är inte rädd för att bli lycklig. Men, eller rädd för lycka. Eller vad man nu ska kalla det. Men en slags... Jag skulle gärna vara mer harmonisk. Fast jag är kanske lite rädd för det livet som det kanske skulle kräva. Och den liksom ansträngningen.
Nu antar jag att jag tassar in på domäner som kanske är off limits. Men lever du med någon?
Nej.
Nej, det gick bra. Klarade du mig?
Ja, det kanske var helt över gränsen.
Ja, det kan det i och för sig ha varit. Ja. Jag hade också en fråga om huruvida du röker.
Det gör jag inte särskilt. Eller ja, jo, det gör jag på fest.
Just det. Jag började prata om sådana saker som återkommer. Mm. Du återkommer också ofta till att inte liksom äga någonting. Att sälja allt och sådär.
Ja.
Vad är dealen med det, så att säga?
Att bli liksom kvitt habegäret i alla fall skulle ju vara skönt kanske. Och att det kanske inte är så himla mycket jag blir lyckligare av i prylvägar. Men jag har ju inte gjort mig av med allt. Men jag märker också under de gånger jag har flyttat så har jag liksom inte behållit något heller.
Inte ens tavlor så eller?
Nej.
Skivor?
Jag har aldrig haft några tavlor.
Du har ju jättemånga tavlor nu.
Ja.
Det är första gången i ditt liv.
Ja, det är första gången.
Har du fått hjälp att välja de här?
Nej, inte tavlorna.
Har du fått hjälp att inreda?
Ja.
Det är fint. Det är bra.
Ja. Jag har valt förstås, men jag har fått hjälp med idéer, absolut. Och med det praktiska, till exempel sätta upp högtalare. Jag vet hur lite som blir av om jag inte tar hjälp.
Har du, apropå HBR, har du någon sån här... Jag vet att jag till exempel tenderar, när jag kanske inte mår 100% bra, så snöar jag in på att surfa på klockor eller bilar eller så.
Ja.
Har du någon sån?
Ja, lite grann så har det väl varit som med tavlor. Men det kan gå i olika... Ja, absolut. Oh, ja. Inte klockor och bilar, men andra grejer. Kommer inte på något just nu mer än lite konst.
Nej, men vackert så.
Ja, eller överhuvudtaget att det är lätt att i alla fall köpa sig något nytt, så det känns lite bra för stunden.
Kan väldigt lite om konst, känner jag. Men jag, det är ju spännande.
Mm. Ja, jag kan inte någonting heller.
Men du håller på liksom, du går på...
Ja, jag håller på att intressera mig, absolut.
Mm. Använder du ordet hen ibland?
Nej.
Varför inte?
Ja, ironiskt kanske att man gör det, men inte nej. Ja, för att det inte finns med riktigt. Det skulle jag behöva anstränga mig. Och det skulle bara kännas ansträngt. Och det känns ansträngt när jag hör det användas också, tycker jag.
Tror du på Gud? Tror du att hen Gud finns?
Ja. Nej. Alltså det beror ju på hur man definierar det. Men alltså jag skulle nog kalla mig kanske troende på ett sätt. Eller jag skulle kanske vilja kalla mig det. Utan att det känns helt hundra rätt. Men jag tycker det är spännande i alla fall. Mm. Jag tycker det är liksom ingen dum tanke. Och jag tycker det finns många anledningar att känna sig och bli lite religiös. I alla fall. Och jag tycker jag blir det ofta också. Jag har snöt in lite på rymden och sådär. Jag tycker att det är roligt med dokumentärer om liksom Big Bang och det eventuella slutet och om evighet och massa sånt håller jag på. Det kan jag se på hur mycket som helst.
Du blir inte i huvudet av evigheten?
Jo, fast på ett rätt skönt sätt ändå. Och så tycker jag att det liksom, att jag blir lite religiös av det också. För att det är så mycket de kan förklara hur men inte varför och sådär.
Tycker du att det är besvärande när folk kommer fram och vill ta bilder med dig på stan och så?
Nej, inte alltid, men jo, ganska ofta. Eller jag tycker liksom generellt att det är besvärande att det alltid är en bild. För det har ju ändrats också. Det var en autograf förut och det är lite... Det är väl inte alltid man vill vara med på bild.
Ställer du upp?
Ja, oftast. Men inte alltid. Det är faktiskt ganska mycket hur trevliga folk är. Alla frågar inte ens utan bara tar den också, så att... Ja, det är otroligt besvärande tycker jag. Att alltid liksom, alltid filmat jämt.
Har det hänt att du har kastat någon telefon i väggen eller?
Nej, tagit bort nästan. Jag har bett folk sluta i alla fall. Och så, men nej, det har jag inte gjort. I huvudet har jag gjort det många gånger.
Mm.
Så jag har gått och liksom loopat det flera gånger efteråt. Hur jag skulle göra så här. Det här skulle jag bara tagit och slängt ner i en brunn.
Mm. Mm.
Men nej, annars så... Alltså, jag tycker 95% av folk som, nu sa jag en siffra, men de flesta är ju väldigt trevliga. Och det är ju bara positivt.
Vill du rekommendera något?
Nej, det tycker jag är svårt för att det är så mycket lister. Alltså jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker man är för fullmatad med att oh, du måste, den här måste du se och den här måste du läsa. Och du kommer älska den här och du, alltså allt det där. Så nej, jag har inga rekommendationer.
Nej, men du kan rekommendera, ja, inte rekommendera något. Eller,
ja. Ja, precis.
Det går bra det med.
Ja, då gör jag det.
Vem tycker du att jag ska intervjua här i Värvet?
Bruno K. Öjer. Han är cool.
Har du någon kvinna också?
Kristina Lund, tycker jag.
Tusen tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Det var alltså Lars Winnerbäck, om du inte förstod det. Jag hoppas du tyckte om intervjun. Jag kan berätta att skivan hos Diana släpps nu på onsdag den 18 september och sen ska han ut på turné. Allt det där kan du läsa om på winnerback.se. Så surfa in där helt enkelt, så hörs du och jag om en vecka då med Thomas Ledin faktiskt. Ganska härligt snack. Han var mycket trevlig, åt macka och sådär. Jag ska tacka Luma Podcast Studio och Fabbe G som står bakom den. Tack så hemskt mycket för att jag får vara här och spela in. Det känns väldigt härligt. Och så ska jag också säga att
Ja, värvet.se, där kan ni gå in och hitta andra avsnitt om det här är första gången du lyssnar på podcasten. Gör det, och så hörs vi om en vecka. Ja, följ mig på Twitter, @triumf heter jag, och både Värvet och jag finns på Instagram. Värvet heter Varvet och jag heter Triumf. Det kan vara lite härligt, där kommer jag att posta till exempel bilder på Lasse. Puss och kram, hej då!
Det är inte så långt från Stureplan till Södermalm. Slott och några gamla hus och nästan 1000 år. Gick vi där du och jag för att närma oss varann? Eller gick vi där för att lämna gamla ljusspår? Jag tänkte säga, jag har aldrig träffat någon som är som du. När jag sa att jag ska hem och att vägen tar slut här. Jag skriver inga dikter till dig, så gör man inte nu. Jag går runt i mina högar och jag hittar inte ut här. Det var som att du öppnade ett fönster till en krets där jag inte kom in. Kanske om jag var vacker, om jag var din. Vad gör vi nu? Varför sa du ingenting? Varför lät du mig gå vilse? Är så trött på Stockholm. Alla lever samma liv. Har våra hjärtan slumrat till i den här heliga tysta kyrkan. Och sia.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.